Ja, ursäkta mig, jag är lite, det är så härligt att höra att det är fler som hostar och harklar sig och grejer. Då känner man att man liksom, vi stämmer upp i samma kör på något sätt. Om det är någon som inte känner mig så heter jag Björn Holm och är pastor här i församlingen. Och jag är, har hela mitt liv varit väldigt gammal. Jag tänkte att jag klarade av det redan från början, så liksom behöver jag inte tänka på det sen. Så att jag blev äldre så fort som möjligt och sen tänkte jag att man kan inte bli vad man redan är. Så att därför så blir man liksom inte längre så. Men ibland så känner man sig äldre än annars. Det finns vissa tillfällen när man kan känna sig väldigt gammal. Och oftast är det ju när man möter någon som är yngre än man själv. Och man har alltid trott, vi kanske har såna där vänner eller såna vi har mött som vi tänker att ja, men vi är nog i samma ålder ungefär. Och sen så säger de någonting eller gör någonting som man plötsligt bara står och stirrar på dem. Det var för ett tag sedan jag pratade om, vi var några stycken som pratade om en musikupplevelse som vi hade i tonåren. Som liksom i våran värld förändrade hela liksom hur vi tänkte kring musik. Det var en jättestor händelse och det var väldigt roligt för en i det här gänget hade samma upplevelse som jag. Så vi kunde prata om det där. Och så plötsligt så ser vi att den tredje i det här gänget fattade ingenting om vad vi pratade om. Och så gick det upp för oss att men kära någon, den här personen som vi tänkte var lika gammal som vi, han var ju inte ens född då. Då känner man sig gammal på något sätt. Man kan liksom inte, så här har vi en som, där vi talar om enorma välsignelser och den här personen kan inte relatera till det överhuvudtaget. För det hände före hans tid. Och han lever ändå. Det är otroligt. Idag så kommer vi in till, jag kan säga så här, förra hösten här så talade vi ju om gudstjänsten i vår församling. Vi pratade om varför vi firar gudstjänst. Och vi landade liksom i tre stycken områden. Som också talade lite grann om varför vi finns till som församling. Vi pratade om att vi firar gudstjänst för att ära Gud. För att bygga upp församlingen, bygga upp Kristi kropp. Och för att be och vittna för världen. Vi finns här som församling för Herren, för församlingen, för varandra och för världen. Och för 2 veckor sedan så talade jag om att bygga upp församlingen, bygga Kristi kropp. Idag ska jag tala om det här med att be och vittna för världen. Och det där kan bli väldigt komplicerat när man inte delar världen på det sättet som vi kan göra. När jag liksom kände att jag var väldigt, väldigt gammal i relation till en person som inte hade något. Vi hade liksom plötsligt ingen gemensam plattform att mötas på. Vi ska gå till en text i 4:e Mosebok, kapitel 21. Från vers 4. Där står det så här. De bröt upp ifrån berget Hor i riktning mot Sävhavet för att gå vägen runt Edom. Under vandringen blev folket otåligt och klandrade både Gud och Mose. Varför har ni fört oss ut ur Egypten för att dö i öknen? Här finns ingenting att äta och dricka. Vi är utledda på den usla maten. Då skickade Herren ormar mot folket, giftormar som bet israeliterna så att många av dem dog. Folket kom till Mose och sade, vi syndade när vi klandrade Herren och dig. Be till Herren att han tar bort ormarna från oss. Mose bad för folket och Herren sade till Mose, gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten ska se på den. Var och en blir biten ska se på den så får han leva. Och Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken. Den som blev biten av en orm såg på kopparormen och då fick han leva. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan för vad du vill tala till oss idag. Att du ska göra ditt ord verksamt i våra liv. Och fostra oss och rusta oss för det du vill att vi ska vara och göra. I Jesu namn. Amen. I den här texten så möter vi en generation av Israels folk som hade fötts ute i öknen. Det var människor som vandrade strax lite senare här, så kommer de fram till sin destination i slutet på där liksom resten av Moseböckerna utspelar sig, Moabs hedar. Nu är de på väg dit. Och då görs en folkräkning och man konstaterar att det är bara av alla de som drog ut ur Egypten där de hade blivit befriade från slaveriet, så fanns det bara 3 stycken kvar. Det var Mose, det var en man som hette Kaleb, det var Josua, Nuns son. Resten var en annan generation. Resten var människor som var födda i öknen. De hade inget minne av slaveriet. Men de mötte varje dag vägens prövningar. Och därför, när de nu ska gå liksom raka vägen dit de ska, men kungen i Edom har sagt att ni får inte gå igenom mitt land, så nu måste de hitta en väg runt. Så de vandrar ytterligare en stor omväg, och till slut så står det i grundtexten att folkets själ blir kort. Det vill säga de blir otåliga. Nu känner de att nej, nu får det vara. Och så vänder de sig till Gud och till Mose. Och så kommer de med en ganska skarp anklagelse. Där de säger, ni har fört oss ut ifrån Egypten, ut i öknen för att dö. Här finns ingenting att äta, här finns ingenting att dricka. Den där maten som ni ger oss är usel. Det står till och med att våran själ hatar den usla brödet, säger de. Och det här visar på en ganska, alltså det är en ganska mänsklig reaktion. Precis som den här killen som jag pratade med. Jag kunde inte klandra honom för att han inte förstod välsignelserna i den här musikalen. Att om han aldrig hade hört den här enorma, episka spelningen liksom när Einstürzen och Neubauten var i Göteborg. För han hade inget minne av det. Han kunde inte relatera till den välsignelsen. Han levde ett fattigt liv utan det. Nu ska vi inte dra den biten för långt. Men någonting som vi människor tenderar att göra när vi möter svårigheter, det är att vi glorifierar det förflutna, ofta det som vi aldrig har varit med om. Situationen blir tuffare och tuffare i världen. I Europa höjs det röster bland ungdomar som pratar, alltså de intervjuade en kille i Polen här om veckan, jag vet inte vilket program det var på radion, som har startat någon slags rörelse, någon slags nostalgirörelse kring sovjettiden liksom. Där han liksom som, alltså det är unga människor, det är inte ens deras föräldrar som var med om det här, utan det är deras far- och morföräldrar, och de liksom lyfter upp sovjettiden som en underbar tid. Människor hade mening och visioner och det fanns trygghet och ordning i samhället. Och det där ser vi till mans. När vi möter svårigheter i världen så tenderar vi att glorifiera det som har varit och säga, men säga vad man vill om det, men då var det ordning och reda. Och när Israels barn i det här läget lyfter upp sin anklagelse gentemot Gud, så säger han att varför förde ni oss ut ur Egypten? Där hade vi det bra. Ja visst, de var slavar i viss mån. Men vi hade mat, vi visste vad vi skulle göra. Vi behövde inte kämpa och slita. Vi behövde inte äta samma enformiga smörja. Vi hade fantastiska, och så målar man upp någon bild av tiden i Egypten. Och nu har ni fört oss ut hit för att dö. Och det här liksom ekar samma typ av anklagelser gentemot Gud som går igenom i mänsklighetens historia ända sedan paradiset. Ni vet, det första som ormen säger till människorna, det är att Gud har sagt att ni inte får äta av något träd här, eller hur? Och kvinnan svarar då att nej, men det är bara det här trädet vi inte får äta av, för då kommer vi att dö, allt annat får vi äta. Och ormen säger nej då, ni kommer inte dö. Det här gör Gud bara för att han är rädd att ni ska bli fria ifrån honom. Alltså han lyfter upp att Gud, bilden av Gud som är god och som ger allt i överflöd till människorna, allt de behöver, blir plötsligt bilden av en Gud som är missundsam. En Gud som är opolitlig och inte mäktig att ta hand om dem. Och det är egentligen samma sak som väller upp här. Liksom. De vänder sig mot Gud och säger att du bryr dig inte om oss. Du har fört oss ut hit för att dö. Och så hamnar man i ett läge där man hellre väljer slaveriet än en frihet där man är beroende av Gud för sin överlevnad. Ibland så får jag känslan av att den här beskrivningen av våran tid är lite för nära för att det ska bli bekvämt. Utan att falla för samma frestelse att glorifiera det förflutna, så kan vi se trots allt i våran kultur att vi har faktiskt varit väldigt välsignade. Jag hör till dem som gärna kritiserar det mesta jag ser. För att jag är föddes gammal och tar mig friheten att vara sur. Men trots allt så lever vi i ett land som är oerhört välsignat. Vi har oerhört mycket att tacka Herren för. Och väldigt mycket av det goda som vi faktiskt har i vårt samhälle har vuxit ut ur en kristen tro och en kristen övertygelse. Det finns frukter som vi skördar än idag efter det som växte ur en överlåtelse till Gud. Vi har liksom demokrati och frihet och social rättvisa i viss mån i alla fall, och vi har liksom, det finns en slags ett lager av medmänsklighet i folksjälen på något sätt som har fostrats fram under lång tid. Saker som liksom har vuxit ur vårt kristna arv och som jag idag kan känna blir smutskastat på ett väldigt obekvämt sätt. Man vänder sig ofta emot Gud på ett sätt som jag känner inte är värdigt i relation till det vi har fått. Den Gud som har gett oss allt anklagas för att vara kärlekslös. Han anklagas för att vara orättvis. Han anklagas för att vara maktlös. Och ofta, precis som det är här, så är det de som, eftersom den osynliga guden kan vi inte se, men de som följer honom kan vi se, och därför så riktar vi anklagelsen emot dem och säger eran gud är etc. etc. Världen skulle se bättre ut utan er och utan den guden som ni vill pracka på oss. Näringen som ni vill ge oss är usel mat. Och faktum är att när vi ser på den här texten så visar den också i miniatyr någonting som är väldigt beklämmande. Nämligen att man kan inte göra så här. Man kan inte vända sig emot eller ifrån Gud och förkasta hans gåvor på det här sättet utan att det får konsekvenser för oss. I den här texten så blir lägret invaderat av giftormar som sprider sig, biter folket. Och giftet tränger in i deras kroppar och de dör mängder. Och när det här sker så kommer de till Mose och ber om förbön. Och det är rätt intressant, därför att i den hebreiska grundtexten är det väldigt mycket tydligare att anklagelsen riktas emot Gud. Men när det här har skett så springer de till Mose och ber om hjälp. De har anklagat Gud och då pekar de också på Mose. Men när de behöver hjälp så vänder de sig inte till Gud utan de vänder sig till Mose. Och säger, vi har syndat emot Herren. Vi har syndat när vi talade på det sättet mot Herren och mot dig. Så be nu till Herren vår Gud att han tar bort ormarna. Och det är för att det är bara den som känner Herren som kan be för dem som inte gör det. Och spontant så skulle vi ju liksom känna att det naturliga för Mose hade varit att säga, glöm det. Därför att när folket kommer till honom, det finns ingen ursäkt i det här till honom. Mose har ju också blivit anklagad egentligen i detta, som har varit länken till Gud. Och dessutom har Mose varit med. Till skillnad från folket så vet han vad den här gåvan var värd. För att han kom ihåg villkoren i Egypten. Han såg slaveriet och reagerade starkt på det. Han var med när Gud befriade dem ur slaveriet. Han har gått med dem när Herren har varit trofast emot dem. Och när de saknade bröd så kom manna från himlen. När de kände att de saknade kött så kom det vaktlar och bara föll ner vid deras fötter. När de törstade så rann det vatten ur klippan. Han har följt med dem och sett hur Gud har välsignat och välsignat och välsignat. Han har sett vad han har befriat dem ifrån. Man kan ju fundera på hur Mose kände när folket sen kommer och säger, Gud bryr sig inte om oss. Och den där usla maten som du kommer med, vi hatar den. Det skulle ligga nära till hands och bara säga att ni har fått precis det ni förtjänar. Ni vände er ifrån Gud och nu har ni fått det ni beställde. Men Mose älskar sitt folk. Det är någonting som är genomgående. Och det är inte ett lätt folk att älska. Till och med när Gud tröttnar och säger att nej, jag struntar i det här. Vi börjar om. Vi låter folket dö ut och så väljer jag ut dig. För dig litar jag på dig. Så bygger vi ett nytt folk av dig. Säger Gud till Mose. Och då säger Mose, i så fall så får du förgöra mig också. För jag överger inte folket. Alltså Mose älskade det här otacksamma folket. Och därför så ber han. Därför ber han för folket. Mitt i detta. Jag undrar om vi skulle göra det i den situationen. Jag vet inte hur du uppfattar din egen situation som kristen i en kultur som både förkastar Guds gåvor och som hånar kyrkan och som tycker att det goda som du vill ge är usel mat. Och där du känner att du har all rätt i världen att säga rätt åt er om ni förgås. Men faktum är att vi ser, precis som Mose gjorde, om vi tittar, så ser vi att världen omkring oss lider. Människor i vår närhet och människor omkring oss lider under konsekvenserna av synden. Och Mose visste att det är bara den som känner Herren som kan be för dem som inte gör det. Så Mose ber och Herren svarar. Och det är ett intressant mönster som följer där, tycker jag. Därför att vi har ju sagt att Gud hör bön, det gör han. Gud svarar på bön. Folket kommer och ber Mose om förbön och säger, be att Gud tar bort de här ormarna. Och Mose ber, men Gud tar inte bort ormarna. Det hade varit det naturliga, den enklaste lösningen, tycker vi, att ta bort liksom problemet. Det akuta problemet måste vi hantera först. Men Gud gör inte det. Gud tar inte bort ormarna. Han öppnar en väg ut. Han erbjuder ett motgift. Han säger till Mose att Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken, som ett standard. I en del översättningar står det att sätta upp den på en påle. Och det är väl egentligen ungefär vad som menas. Men det står faktiskt att det är sätta upp den som ett standard så att alla kan se det. Och så kommer ett löfte att alla som är bitna av ormarna och ser på den här ormen ska få leva. Och så gör Mose den här ormen av koppar och så sätter han upp den. Och alla människor som ser på den får leva. Det som är intressant med det här tycker jag, det är att det följer så tydligt Guds logik, frälsningslogiken i den stora liksom, bilden. Att även här så går det igenom alltså Guds respekt för människans vilja. Människans frihet att välja är fortfarande intakt i den här situationen. Gud tvingar inte människor tillbaka till sig själv. Men han gör det lätt för dem att omvända sig. Och det som ligger i det här är på något sätt att för att konsekvensen av synden ska kunna hävas så behöver synden neutraliseras på ett sätt. Alltså den som har vänt sig ifrån Herren måste få hjälp att vända sig tillbaka till honom för att räddas. Och Gud ger Mose ett verktyg för att göra omvändelsen lätt för människor. Och löftet säger att det räcker med en blick i tro för att otrons förbannelse ska hävas på det här sättet. Jag har hört en del tolkningar av den här texten som har varit vidlyftiga. Och jag har bävat lite inför den här stunden. Men som troende kristen så kan jag inte se något annat i det här mönstret än Kristus. Mose får i uppdrag att sätta upp en konkret representation av syndens konsekvenser. Upphöjd på en påle så alla kan se den. Och som kristen så ser jag Kristus i det här. Han som inte visste vad synd var gjorde Gud till ett med synden. För att ge oss rättfärdighet. Och när Kristus upphängd på korset dör för vår synd. Så ser vi där konsekvensen av våran synd. Där ser vi vår synd dö med honom. Och våran tradition har hållit hårt på det här att skådandet av den korsfäste Kristus är avgörande för min frälsning. Jag behöver få se min synd i honom för att kunna bli räddad. Och det räcker med en blick i tro för att all min synd ska hävas. Om vi läser texten på det här sättet, om vi ser den här bilden, så utmanar det hur vi lever som församling, hur vi tänker om oss själva och vad vi gör när vi möts, vad målen är så att säga. Först och främst så väcker den upp den här tanken. Vad ser vi när vi ser på världen omkring oss? Vad ser vi när vi ser på lidandet omkring oss? Tänker vi att, som Mose hade kunnat tänka, att ja, så här blir det. Det går så. När man inte vill ha med Gud att göra, då blir det illa. Skyll er själva. Ni vände er ifrån Gud och nu har ni fått det ni ville ha. Det är inte vårt problem. Eller hör vi att det finns ett desperat rop i det här som säger att världen som vi borde älska om vi håller oss till Herren lider under syndens konsekvenser. Och den enda som kan be för den som inte känner Herren är de som gör det. Och den andra utmaningen är att som Mose får i uppdrag att höja upp ett fälttecken. Att resa upp och göra korset och den korsfäste synlig. Att göra det lätt för människor att omvända sig. Och det vi har till förfogande är oss själva. Det är det vi har att arbeta med. Att vi som församling försöker leva på ett sätt så att en korsfäste blir synlig i våra liv. Och så att korset och den korsfäste också är synlig i sättet som vi möts på det här sättet och firar gudstjänst. Därför att vår tro är att det är där räddningen finns. Att världen som Gud älskar och som lider under giftet som tränger in i kulturen och i människors liv bara kan neutraliseras genom frälsningen, genom Kristi kors. Och det räcker med en blick i tro att häva syndens förbannelse. Det här är våran utmaning idag. När vi samlas till gudstjänst så samlas vi för Herren. Vi samlas för varandra och vi samlas för världen. En värld som är desperat behov av våra böner. En värld som är i desperat behov av befrielse. Och det finns räddning. Det finns räddning. Låt oss inte dölja den. Låt oss inte dölja den och bevara den för oss själva, för att vi känner oss anklagade när människor vänder sig från Herren i otacksamhet. Jag tror att vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas inför ditt ansikte. För att du ser på oss i nåd. Vi tackar dig för att du har kallat oss att vara ditt folk. Inte på grund av våra meriter och vår mänskliga godhet, utan att du har kallat oss genom din nåd. Att vi finns här under det korset som är den enda räddningen för oss. Vi ber nu, Herre, att vi ska få ta emot det som du har talat. Att det ska få gå in i våra liv, att det ska slå rot hos oss. Vi ber att du ska fostra våra hjärtan och forma oss på det sättet så att vi kan älska världen omkring oss på samma sätt som Mose älskade. Hjälp oss att inte leva i den här världen som om vi inte hade någonting med den att göra. Bevara oss ifrån att stå och småle åt lidandet som om vi inte var lika skyldiga som världen i övrigt. Utan hjälp oss, Herre, istället att i kärlek välsigna istället för att anklaga. Ge oss modet att bära den här världen, vårt land och vårt samhälle i bön inför dig. Och ge oss också nåden att få leva centrerade kring ditt kors. Vi ber att du ska fostra oss och forma oss som församling så att ditt kors och din uppståndelse blir synlig hos oss. Så att vi får vara ett fälttecken. Så att vi får vara en bild av vem du är och din räddning. Så att den som lider under giftet inte ska ha några hinder, inte ska behöva hacka sig genom djungeln för att hitta räddningen. Hjälp oss, Herre, att inte dölja det goda som du har gett. Utan gör oss, Herre, till ett vittne. Ett vittne för dig och för din nåd i en värld som lider. Välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten, i veckan som ligger framför och varje dag vi får leva på den här jorden. I Jesu namn. Amen.